Tacka så hemskt mycket för välkomnandet som jag förstår då inte bara gällde kvällen här utan ett livslångt deltagande här i olika städgrupper och vad det kan vara framöver. Vi får väl se hur det blir med den saken, men det är gott att vara välkommen hit nu i alla fall. Frimodighet tycker jag är väldigt gott och vi ska stanna till vid en herre i Bibeln som också var väldigt frimodig. Idag är det, om man följer kyrkåret, det kan man göra ibland, den helige Johannes döparens dag. Och jag tänkte att jag skulle läsa en av de texter förut som finns då för dagen här. Från läser från Lukas evangeliets första kapitel, vers 5 och en bit framöver här. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelningen en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aaron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Att allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtret. Zacharias blev förskräckt för denna syn och fruktan full över honom. Men ängeln sa till honom, var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka och han ska uppfyllas av helig ande redan i moderslivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge det ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Amen. Ja, Johannes döparen är i sanning en viktig kristen förebild. Han bereder folket att ta emot den inkarnerade Jesus Kristus. Alltså Gud som kommer som en människa till jorden. Han förbereder folket för mötet med Jesus Kristus. Och det här tycker jag är så precis essensen av vad vårt uppdrag också är. För det känner vi väl igen som kyrklighet, som kristenhet, att också vårt uppdrag är att bereda människors möte med den helige, med Gud själv. Och det är ju därför som vi har gemensam framtid överhuvudtaget. Att vi möts tillsammans i en ny kyrka, ett nytt sammanhang. För att ännu bättre, med ännu skarpare redskap, kunna bereda vägen för Jesus Kristus. Johannes, han levde i en ganska så tydlig spänning med omvärlden. Han var liksom inte så där direkt som alla andra, kan man säga. Han bodde ju långt ute i öknen och han åt gräshoppor och höll på. Han var liksom inte som alla andra. Den saken var ganska klar. Vi som är Kristi kropp, vi som är kyrkan tillsammans, den universella, vi lever också i världen. Och också i en viss spänning, får vi väl ändå säga. För det där handlar ju om att vi både lever i världen men att vi samtidigt också vill göra en skillnad i den här världen. Att vi vill någonting mer. Och vi är sända. Vi är sända till att tjäna världen. Och det här är inte bara någonting som man kommer på så där när man läser texten om Johannes döparen, så tänker man det gäller nog oss också. Det här är faktiskt Jesus själv som säger detta. När jag för 2 år sedan påbörjade en tjänst att vara processledare för gemensam framtid, så handlade det ju mycket för mig om att sätta mig in i många olika frågor. Men framförallt så läste jag de här verserna i Johannes 17 väldigt ofta, som handlar om Herrens bön, där det Jesus alltså ber till sin far i himlen. Och bönen handlar ju om kristen enhet, att vi ska bli ett. Tänkte jag, det här är ju en görviktig verser att läsa för mig nu, när man ska förstå detta. Men jag läste också någonting som kallas för biskoparnas hälsning. Det är alltså metodistbiskopar som hälsade till en konferens som jag var på. Och det satt mig på ett lite annat spår med några andra rader ur Johannes 17. Där det står så här, där Jesus ber till sin far i himlen: liksom du har sänt mig, sänder jag dem. Liksom du har sänt mig, sänder jag dem. Och här hajade jag till. Och de här 2 åren som jag nu har arbetat för gemensam framtid, och vi får se hur länge till som det, jag kommer att hålla fast vid den här traditionen, men jag tror jag har citerat den här bibelversen varje gång jag har fått chansen att predika. För det här rör vid hur stort detta är, det vi får stå i, du och jag. Lika stort, lika mäktigt som det var när Gud, Fader i himlen, sände sin enda son till jorden. Lika tydligt, lika självklart, lika mäktigt och stort är det när Jesus säger till oss: jag sänder er. Och så fortsätter Jesus: jag ber inte att du ska ta dem ur världen. De ska vara där. Det är här vi ska vara. Och Jesus gör med detta att han slår fast att Jesu relation till världen är en parallell med vår relation som kristenhet, som kyrka till världen. Och kanske är det Johannes som i sin prolog, inledning av sitt evangelium, allra tydligast beskriver detta. Hur ordet blir människa. Ordet alltså, och det här är krångligt må ni tro. Jag fattar inte hälften. Men det jag fattar är görbra. För ordet som var Jesus Kristus, som har funnits före allt fanns till, blir människa och tar sin boning, bor här. Det vill säga, är inte en tillfällig besökare bara, utan kommer i kött, alltså i och blir människa på alla sätt som du och jag. Och är tydligt närvarande, är konkret delaktig och otvivelaktigt relevant i sin samtid. Och så blir vi tvungna, du och jag, att fundera: hur ser parallellen ut för oss? Och här vill jag gärna göra en kort parentes. För jag har ganska ofta fått frågan om jag hellre betonar evangelisation eller diakonalt arbete. Så har de frågat mig, ja, vilket tycker du nu är viktigast? Och det är ju en väldigt märklig fråga. Även om jag förklart kan förstå hur man menar. Men det går ju naturligtvis aldrig att dela på dessa två. De måste alltid gå hand i hand. Och John Wesley, metodistkyrkans grundare, eller ganska motvilliga grundare får man nog säga, han sa så här: det finns inget evangelium som inte också är ett socialt evangelium. Det vill säga, evangeliet får alltid konsekvenser på hur vi lever, hur vi är mot varandra, hur vi fungerar tillsammans i samhället. Det finns inte det ena eller det andra. Diakoni är, säger vi ibland, kristen tro i praktiskt handlande. Det har vi ofta både hört och vi har sagt det. Men jag tror vi kan bli bättre på att få den kristna tron att nå ut i våra händer. För det där att om det inte blir praktik, om det inte blir praktiskt handlande av vår tro, ja, då blir ju tron bara teorier. Då blir tron bara dogmer och vackra tankar och vackra ord. Och det här med ord, mina vänner. Tänk så ofta som vi har övervärderat det talade ordet. Den korrekta formuleringen. En intellektuell förståelse av rätt lära. Vi är allt för ofta mer intresserade av att ha rätt än att göra rätt. Den stora utmaningen som vi står inför idag, du och jag, vi som är sända att vara Kristus för världen som en parallell sändning till den sändning Jesus Kristus själv fick. Den stora utmaningen som du och jag står inför här, det är att vi ska låta Guds ord, ordet ni vet, som är Jesus Kristus, bli levande i våra liv. Att Jesus Kristus fick bli levande tydligt i våra kroppar. Att Jesus Kristus fick bli tydligt levande i våra tankar. Att Jesus Kristus fick bli tydligt levande idag i våra handlingar. Då blir också vi i sanning tydligt närvarande, konkret delaktiga och otvivelaktigt relevanta. Då bemyndigar vi varje människa vi möter ett eget personligt möte med Jesus Kristus. Och då bereder också du och jag, som Johannes döparen gjorde, vägen för Jesus Kristus runt omkring oss. Och det här att bereda vägen, det gör vi väldigt sällan bara genom ord, mina vänner. Jag har nämnt John Wesley. Kan ju inte gå härifrån utan att nämna P.P. Wallenström också, såklart. Han hade en favoritbibelvers som var Andra Korinthierbrevet 5:19. Gud försonade hela världen med sig genom Jesus Kristus. Gud försonade hela världen med sig genom Jesus Kristus. Det fanns en amerikansk teolog som var verksam framförallt på 60-talet som föreslog en alternativ översättning av ordet försonade och föreslog att man istället skulle använda ordet kramade. Man kan fundera på det. Det vill säga att Gud kramade hela världen till sig genom Jesus Kristus. Då snackar vi närvaro. Då är det liksom taktilt. Då är det känslosamt. Då är det närvarande. Då kramar Jesus Kristus världen tillbaka till Gud. Och vi kan ju, du och jag, när vi funderar på hur vi bereder vägen för andra människors resa tillbaka till Gud, då kan vi ju fråga, precis som Jesus gjorde i Matteus 16, där han frågar, vem säger de att människosonen är? Och det har vi gjort i gemensam framtid. Vi har gjort en undersökning inom fokusområdet trovärdighet, och ni har säkert läst eller hört en del om hur det har rapporterats, hur den undersökningen föll ut. Det fanns bland annat en frågeställning där man räknade upp 21 olika organisationer, och det kunde vara företag och allt möjligt, och så skulle de då rangordnats, vilka var mest och vilka var minst trovärdiga. Frikyrkan kom på plats 21. Minst trovärdig utav dessa uppräknade. Man kan naturligtvis alltid, man kan fundera på hur ställdes frågan och vad menas med frikyrkan och hur tolkar man svaret. Och så där kanske vi reagerar med ryggmärgen, i alla fall gjorde jag det. Men någonstans ändå så säger det någonting om någonting, och det kan vi fundera på. Vi var aningen mindre trovärdiga än Hennes och Mauritz till exempel. Det här kan vi fundera på. Men när man frågar då, vilka är det som är mest trovärdiga då? Ja, det var det Läkare utan gränser. För de gör i alla fall något. Det vill säga ord, vackra ord och duktiga predikanter imponerar sällan på människor, verkar det som. Det är lite tråkigt i vårt skrå kan hända, men det verkar som att det är så. Vi får nog bara bita i det sura. Handling däremot, det imponerar. Det tycker människor är bra. Och vi ska naturligtvis inte bara säga att det viktigaste som finns är att vi upplevs som trovärdiga. Och hur ska vi göra? Jag förfrågade man folk i en undersökning, hur ska vi göra för att uppfattas trovärdiga? Så sa jag ju dem, prata inte så mycket om Jesus. Och det är klart, det känns ju inte direkt som en väg som vi ska gå oss in på direkt. Utan vi ska naturligtvis vara trovärdiga i det vi gör. Och vi ska också vara trovärdiga i det vi säger. Vi ska fortsätta att alltid tala om Jesus. Men inkarnationens mönster gäller också här. För när Jesus talade så kan jag lova er att det var någonting annat att höra på Jesus än att höra på mig just nu. För där hände det grejer. Det berörde på ett sätt som ingen hade berört förut. Han talar på ett sätt som man liksom studerar än idag när man läser retorikkurser. Hur gör man för att nå människor? Kolla på Jesus. Han visste hur man talade. Men Jesus talade ju inte bara, utan Jesus gjorde ju också kraftgärningar under. Och när han gjorde dessa kraftgärningar under så var det ju ändå så att på något sätt så skulle han ju hyscha ner folk och säga, jo, men säg nu inget om detta. För min stund har ännu inte kommit. Det är inte dags ännu. Min tid har ännu inte kommit. Men någonstans, när Jesus börjar tala om vetekornets lag, om fröet som måste läggas i marken och dö för att ge liv, då säger Jesus, nu har min stund kommit. Och så börjar Jesus sin vandring upp till Jerusalem och utlämnas och dör på ett kors för dig och mig. För hela världens skull. Den yttersta kärlekshandlingen sker för din och min skull som ett offer för andra. Och jag läser från Filipperbrevets andra kapitel om välkända raderna. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på det andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Det här handlar om evangelisation och mission. Att se den andra människan och föra den andra människan till mötet med Jesus Kristus. Och mission och evangelisation som vi talar om idag. Att göra någonting här, nära eller ända borta i Kongo. Det är nästan aldrig bekvämt. Det är nästan aldrig enkelt. Men det är alltid nödvändigt. Och vi ska inte göra det som att göra någonting avvikande, som någonting udda, som att göra det som ett stort offer. Utan själva identifikationen är inkarnationens utgångspunkt. Och det börjar alltid, som Johannes sa i sin prolog, med närvaro. Att finnas där, att finnas på plats i Kongo, här eller var det nu är någonstans. Att dela livet. Men vi har väldigt lätt vid att stanna vid den här närvaron. Jag har ett bra exempel från mig själv, min egen pastorstjänst. När jag började i Sankt Jakob så kände jag att här är ett kanonläge. Liksom 50 meter från avenyn, vi måste göra någonting. Så jag tvingade några goa tanter att baka bullar. Och jag och några kompisar gick ut på lördagskvällar och delade ut bullar på avenyn. Och vi var där mellan 10 och 2 eller något sånt där. Och jag vet särskilt att jag berättade detta för en av de gamla pastorerna. Han var pensionerad sedan länge. Han var pastor hela sitt liv och var nu ganska gammal och satt på ett hem. Så sa jag: Nils, vet du vad jag gör? Nej, sa han. Jag delar ut bullar på avenyn. Jaha, sa Nils. Så kände jag att det kändes inte som att han riktigt hörde det här. Så jag sa: Nils, hör du mig? Ja, då han hörde. Och så sa jag igen att jag delar ut bullar på avenyn. Och jag är där sent på lördagskvällen och kommer hem gör sent på natten. Men jag går ändå upp och predikar på söndag morgon. Tyckte ju detta var fantastiskt. Inte mycket reaktion från Nils. Till slut så tittar Nils upp på mig och så säger han: varför då? Ja, så det är klart att det är ju jätteviktigt, förstår du ju, att de får ju höra om Jesus. Ja, så berättar de om Jesus? Nej. Nej, nej. Sen gick jag därifrån och vi tog en liten paus, och när vi började igen att dela ut bullar, då hade vi tänkt. Det är möjligt att vi skulle gjort det från början. Men ibland så är ju det bättre sent än aldrig i alla fall. Och när vi hade tänkt där så hade vi då med oss någonting att inbjuda till. Och vi kunde erbjuda lite förbön, och det var riktigt bra. Det vi gjorde ett tag framöver där. Men ibland nöjer vi oss liksom med bara närvaron. Och tycker: jojamän, nu är vi här. Nu finns vi med. Men det måste ju tillkomma någonting mer. Vi måste ju ha en idé. Vi måste ha en riktning. Vi måste ha kvalitet i det vi gör när vi finns där närvarande, vilket ju är en bra början. Och vi behöver göra oss omaket att faktiskt ta tag i detta med evangelisation och mission och bjuda in dem och gå med budskapet till dem som behöver evangeliet just nu. Som behöver det just nu i sina liv, som inte kan vänta längre. Men vi nöjer oss allt för ofta med att bjuda in dem med goda ursäkter, ni vet. Förra söndagen fanns en evangelietext från Lukas 14 som handlade om den stora festen. När det var en gubbe som skulle ha fest, och han sa till sina tjänare: bjud nu in folk här. Och det var liksom en det ena, de hade köpt nya kossor eller vad det var för någonting och allt vad det var. Det går inte, vi har så mycket för oss. Alltså, vi har köpt en ny båt här och... Ja, det kanske inte stod i Bibeln, men det var nog vad vi hade tänkt idag kanske. Vi har mycket annat för oss. Folk runt omkring är upptagna. Så gick de tillbaka till den där gubben med festen, och han sa: jo, det är möjligt, men det finns andra som vill komma. Och nu ska vi gå till dem. Vi får inte nöja oss med att bjuda in dem bara som har goda ursäkter att inte komma. Och Jesus själv säger ju, i Matteus 9, det är inte de friska som behöver läkare, utan det är de sjuka. Och vi får akta oss så noga för att vi inte blir fariser. De gjorde ju allting rätt. De gjorde ju aldrig fel. Ibland kan man få känslan när man läser Bibeln och man hör liksom hur Jesus bråkar med dessa stackars fariser, att de var helt sjöviga, att de liksom var ute och seglade och inte hade en susning om vad det handlade om. Men de gjorde ju alltid rätt. Det fanns ju ingen som kunde anklaga dem. De följde ju varenda bokstav i lagen. Men Jesus säger så här: de skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt för de lär er, håll fast för det. Men handla inte som de gör. För de säger ett om de gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. De hade missat detta med barmhärtigheten och nåden som måste genomsyra våra handlingar. Vi som är den kristna kyrkan, sända till världen, denna församling, gemensam framtid och så vidare, är en parallell till Jesu inkarnation. Och i Jesu inkarnation så kan vi lära oss så mycket hur vi ska möta våra medmänniskor som vi träffar utanför kyrkans väggar. Och vi ska räcka dem det enda som kan rädda den här världen och det här landet och varje enda en av oss, Jesus Kristus. För Jesus Kristus är liksom inget tillval så där. Det är liksom inte så att vi kan ta, ja men så tar vi lite detta och så Melodifestivalen och en platt-tv och så kanske Jesus i slutet på veckan. Jesus Kristus, mina vänner, är det enda som kommer kunna rädda oss. Nu och i evighet. Och så är det inte bara för dig och mig, utan för varje människa på denna jord. Och det är ärendet. Det är därför som vi är sända. Det är därför vi behöver dela vardagen. Det är därför vi behöver möta människor i ögonhöjd och dela med oss av det vi har funnit. Inte för att det känns rätt alltid, för det kommer inte alltid göras. Men det är så ofta vi säger så. Huvudsaken är att det känns rätt. När blir det huvudsaken? Huvudsaken måste väl någon gång också vara att det är rätt. Och här finns en utmaning för oss att ta tag i och gå in i. Att dela med oss utav det vi har funnit, det som räddar evangeliet. Och jag vill skicka med er avslutningsvis en hälsning från Augustinus av Hippo, som mot 300-talets slut skrev så här. Och säger det till dig idag, tror jag. Ni är Kristi kropp. I er och genom er måste inkarnationens verk fortsätta. Du måste gripas, välsignas och dela med dig, så att du blir nådens medel och redskapet för evighetens nåd. Amen. Vi ska be tillsammans. Så tackar vi dig och prisar dig, Jesus Kristus. Du som kom till den här jorden, inte bara för att berätta hur det är, inte bara för att predika en stund, utan för att dela livet med oss. Du delade livet, du berättade, du predikade, du upprättade människor och du offrade ditt eget liv så att vi ska kunna leva i evigheters evighet. Och du sände oss. Vi får vara Kristus för den här världen. Jesus Kristus, vi tackar och prisar dig för att vi får vara med i detta. Och vi ber om välsignelse och kraft. För vi vet, Herre, att uppgiften är oss övermäktig. Men Herre, vi vet att du sänder inte oss för att vi kan något särskilt. Utan vi kan något särskilt just för att vi är sända av dig. Och du vill använda det som vi har. Så Herre, du hör oss nu var och en när vi ber till dig. Och vi säger, använd oss. Sänd mig, Herre. I Jesu namn. Amen.